Nu ska vi läsa ifrån Kolosserbrevets fjärde kapitel. Och vi läser ifrån vers 7 och framåt. Det är Paulus som skriver. Tychikos, en kär broder och trogen medarbetare i Herrens tjänst, ska berätta allt om hur jag har det. Jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och få uppmuntran av honom. Han har sällskap med vår trogna och kära broder Onesimos, som ju är en av er, och de kommer att berätta om allting här. Min medfånge Aristarkos hälsar er, och likaså Markus, Barnabas kusin. För hans del har han redan fått anvisningar. Ta väl emot honom om han kommer. Jesus, han som kallas Justus, hälsar också. Av de omskurna är dessa de enda som arbetar tillsammans med mig för Guds rike, och de har gett mig stöd och uppmuntran. Hälsningar från Epafras, som ju är en av er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner för att ni ska stå fasta och vara fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja. Jag kan vittna om hur han arbetar för er och för dem i Laodikeia och i Hierapolis. Och käre Lukas, läkaren, hälsar, liksom Demas. Hälsa till bröderna i Laodikeia och till Nymfas och församlingen som möts i hans hus. När mitt brev har blivit uppläst hos er, ordna då så att det blir uppläst också i församlingen i Laodikeia och att ni får läsa det brev som de har fått. Och säg åt Arkippos, se till att du fullgör den tjänst som Herren har gett dig. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Glöm inte mina bojor. Nåd åt er alla. Paulus, den gamla aposteln, sitter i fångenskap och så författar han ett antal brev till olika kristna församlingar och individer. Bland annat den här texten som vi läste nu. Och när Paulus skriver brev till de kristna i Kolossai som ligger i nuvarande Turkiet, så avslutar han, som nästan alla brev i antiken, med personliga hälsningar. Och så kan vi ju ana här då att Paulus kanske inte är riktigt en sån där enstöring som vi ibland får för oss. Utan det är en djupt relationell människa. Teologen N.T. Wright från England, han beskriver det som när man syr med tråd. Den där tråden är i sig själv inte särskilt stark, utan kan ju lätt dras av. Men när man syr med täta stygn så blir det väldigt hållfast. Och så beskriver han här hur Paulus syr ihop människors liv i djupa relationer. Människorna som finns runt Paulus i den här fångenskapen som han sitter i. Tychikos, Onesimos, Markus, Justus, Lukas och Demas och de som finns i Kolossai. Bröderna och systrarna i Laodikeia, Nymfas och Arkippos. Och så är det som att han liksom syr ihop de här människornas liv så att de hör ihop med ganska djupa och starka band. Och innan vi zoomar in på en enda vers och en enda person i den här hälsningsraddan här, så kan det vara bra att notera. Det är den korsfäste och den uppståndne Jesus som binder ihop de här människorna. Precis som det är här inne. Där finns några judiska kristna. Där finns en del icke-judiska kristna. Alla de här människorna har inte ens mötts. De känner inte varandra. Och de lever i olika delar av Medelhavsområdet. Och det är det här som gör nationalismen så fattig i jämförelse med den kristna kyrkans vision och verklighet. Vi sitter samman som Jesus-troende pakistanier, svenskar, grönländare, palestinier, colombianer, romer och israeler genom tron på den korsfäste och uppståndne Jesus. Det är det som kodar vilka vi tillhör djupast. Det är det vi ska gestalta om en stund när vi bryter brödet här framme tillsammans i nattvarden. Kommer ni ihåg vad vi säger då med vad vi bekänner när vi firar en nattvard. Vi bryter inte brödet för att vi är ett, utan vi är ett för att vi bryter brödet. Är ni med på den? Om det här hade varit liksom en åsiktsgemenskap, då hade vi börjat med att vara ett och sen hade vi funderat över om vi kan käka ihop. Men vi bryter brödet för att bli ett. Det är brödet som förenar oss. Det är Jesus själv som gör att vi är en gemenskap. Och så är det med alla de här väldigt liksom brokiga skarorna människor som möts också i Medelhavsområdet. De har en enda sak gemensamt, och det är att de binder sig vid den korsfäste och uppståndne Jesus från Nazaret. Okej, nu ska vi gå till vers 17 då. Det är den det handlar om idag. Säg åt Arkippos, se till att du fullgör den tjänst som Herren har gett dig. Jag vet inte om du har varit med om det där. Att ibland kan ju någon människa ge oss en uppmuntran. Det kanske är en förmaning eller en blandning av båda två som vi sent glömmer. Det kan vara en påminnelse om något som vi egentligen redan vet. Eller att någon upplyser mig om en blind fläck som jag har. Hjälper mig att kanske se ett destruktivt beteende eller mönster. Om jag till exempel ständigt ber om ursäkt för min insats eller har svårt att ta emot beröm eller kritik. Är ni med? Ibland så möter man ju människor som liksom på ett klokt och varsamt sätt hjälper en att se det där. Så att man får hjälp. Jag har många sådana exempel. En del sådana hälsningar minns man väldigt länge. Om de till exempel fick väldigt stora konsekvenser. Häromdagen fick jag väldigt så här oväntat en uppmuntran på ett område där jag har känt mig ganska så här osäker. Ska jag fortsätta försöka bidra just på det här området eller är det dags att göra något annat med den tiden? En liten liksom liten sak på ett sätt i livet. Och så fick jag en tydlig hälsning som gav mig en viss vägledning just i det. Amen. Det hjälpte mig. Så vem är då den här Arkippos? Ja, men det vet vi knappt. Jag får naturligtvis passa mig så att inte jag bygger en hel hönsgård av en fjäder här. För det här är typ det vi vet om honom. I brevet till Filemon, som är det enda andra stället där han nämns, så kallas han för medkämpen Arkippos. Han verkar tillhöra Filemons hushåll, kanske som en tjänare eller som en nära vän, och bor alltså i den här staden Kolossai. Och Paulus känner ett visst behov av att ge en särskild hälsning just till honom. Och man kan fundera då, vad ligger det i det här? Arkippos har, precis som andra människor, fått en tjänst tilldelad av Herren. Låt oss bara stanna vid det lite. Gud delar ut gåvor. Han delar ut uppdrag. Han sätter människan i särskilda uppgifter. Det är han som djupast ger oss vår plats i världen. Det är ju helt avgörande för oss människor att få finna någon slags mening med vår tillvaro. Och när Bibeln talar om tjänst så handlar det inte först och främst om, det handlar inte alls om någon slags piska över ryggen eller kom igen nu och bidra nu och var inte bara en snålskjutsåkare som liksom lever på andra utan gör något sådär. Det är inte det som är ett, liksom, doften i det här, utan Gud ger människan en tjänst som i han ger människan en plats i tillvaron. Här kan jag bidra. Här kan jag få betyda något för andra människor. Här kan jag få växa. Här kan jag få utvecklas som människa. Här kan jag få liksom gå i armkrok med Gud själv i att utbreda allt det goda som han står för. Han sätter oss i världen. Och då är det helt ointressant hur den platsen ska jämföras med andras plats i världen. Ibland talar vi om jämförelsens förbannelse. Och det är verkligen så. jämförelsen äger en slags alldeles särskild bitter smak. Antingen leder det till högmod eller till missmod. Det kommer liksom inget gott ur jämförelsen. Men vi lever ju i en kultur där det är otroligt utmanande att förbli liksom i sitt eget liv, på sin plats i tillvaron. Och inte minst sociala medier är som gjorda för jämförelser. Särskilt när förväntningarna är som högst, typ på jul och semester. Allas liv ser så mycket mer stimulerande ut än mitt. Känner du igen det? Det är som att, amen, är de på stranden igen? Och här sitter jag med min liksom, paraply och har inget att göra idag. Ska åka till ICA idag igen. Frågan är, vad är det Arkippos kämpar med som får Paulus att skriva det här? Är det den där jämförelsens förbannelse att han tänker att han skulle kunna vara någon annan? Är han lite högmodig? Är han en streber som önskar en annan position? Nej, vi vet inte, kanske. Men det som är grejen och det vi vet är att Paulus skickar en ganska tydlig hälsning till honom. Fullgör din tjänst. Jag dras liksom associerar till berättelsen om David, den unge David innan han är kung. Så vet ni, han är ute på ett litet enkelt uppdrag med en matsäck till sina storebröder ute vid stridsfältet. De slåss mot filisterna och så får han syn på den här jätten Goliat. Och så säger han, jag kan sänka honom. Och så hänger de på David Sauls rustning. Och det inser David med en gång. Det här kommer aldrig att funka. Den är inte måttbeställd för honom, varken till kroppen eller till uppdrag och gåvor och förmågor. Och den där rustningen som någon annan kränger på honom, den blir faktiskt inte bara stökig utan den blir rent livsfarlig. Om han ska kunna göra det han ska göra, då måste han få göra det på det sätt och med de gåvor och med den personlighet som han är. Att gå i någon annans rustning är väldigt, väldigt lurigt. Kanske är det så för Arkippos. Eller är det tvärtom så att han backar och inte vågar? Att priset liksom känns lite för högt? Minns att det här brevet, det är ett av de så kallade fångenskapsbreven. Paulus har skrivit det från ett fängelse. Det är det här som är verkligheten för den kristna kyrkan i allmänhet och för ledare i urkyrkan i synnerhet. Kanske har Arkippos börjat darra lite på manschetten och tycka, ja men det räcker nu. Det kanske går att följa Jesus på ett annat sätt. Att tona ner det mesta. Och framförallt bekännelsen om att Jesus är Herre. I brevet till Filemon så kallas han som sagt för medkämpen Arkippos. Det är skrivet samtidigt som det här brevet. Så det är ju inget avfall det är frågan om. Det är inte så att Arkippos vänt sig mot församlingen eller skiter i tron. Nej, det är sannolikt mycket mer av uppmuntran i det här. Lite, ni vet, som när man ser på Vinterstudion på tv och Gunde Svan springer liksom jämte spåret och hejar på. Kom igen, kom igen! Det är bara 18 kilometer kvar. Jag tycker mig höra liksom Paulus uppmuntra en person som har börjat bra men som behöver en viss hjälp att också avsluta väl. Jag hörde en historia en gång om i kyrkans tidiga århundraden, på 300-talet ungefär, så börjar en grupp kristna röra sig ut i Egyptens öken för bön och avskildhet. Och då, det finns massa historier om de här ökenbedjarna. Och en av historierna, den lyder så här. Det kommer dit en ganska ung och ny deltagare i den här gemenskapen där ute. Och de andra, de är väldigt imponerade av honom. Och så kommer de till sin gamla ökenfader och så säger de: har du sett den nya killen här? Vilken otroligt begåvad och intressant person. Och då säger han så här, ökenfadern som har varit med förr. Säger han, ja, han är som ett skepp lastat med goda gåvor. Men frågan är om han kommer att nå hamnen. Det är nämligen inte hur man börjar som avgörande, utan hur man slutar. Arkippos, fullfölj. Oavsett om det är stoltheten eller sneglandet på lite flashigare uppgifter, modlösheten eller viljan att ge upp, eller kanske bekvämligheten. Han kanske har fastnat framför Netflix. En lite vårdslös inställning till det Gud har lagt i hans händer spelar väl ändå ingen roll. Sådär. Så är det som att Paulus uppmuntrar honom. Kom igen. Den gamle Paulus i fängelse säger det finns skäl att runda av väl. Fullfölj. Fullfölj den tjänst Herren har gett till dig. Det Gud har anförtrott dig. Det han har lagt i dina händer. Inte som en piska över ryggen, men som en slags... Det är faktiskt lite noga. Gud har anförtrott oss med ett liv, med uppgifter, med gåvor, med resurser, med erfarenheter. Fullfölj, Arkippos. Ingen annans tjänst. Din. Om man bläddrar några blad så kan man läsa, då är det Paulus igen. Nu sitter han också i fängelse, förmodligen senare. Det sista vi har skrivet av Paulus, det är från andra Timoteusbrevets 4:e kapitel och vers 5 och framåt står det så här. Han skriver ju till Timoteus som är en mycket yngre medarbetare. Håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Här har vi det igen. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Uppmaningen återkommer här. Fullfölj din tjänst. Och så bjuder Paulus liksom in oss i sin sista tid i livet. Hans liv närmar sig målsnöret. Och det är nästan som att han lite förvånat utropar: jag tror fortfarande. Och så säger han att han har fullbordat sitt lopp. Förra veckan var jag på en 50-årsfest och två stycken talare var uppe och poängterade just precis det här. Kanske lite mer upp i åren, något äldre än vad jag är. Den ena är något äldre än jag, den andra betydligt äldre än jag. Och så talade de om det här just med att fullborda sitt lopp och att bevara tron. Att det är inte så illa om det sker. Notera att Paulus fullbordar sitt lopp. För några år sedan hade vi en dag här i kyrkan som gästades av Thomas Sjödin. Och då berättade han en berättelse som jag tänkte låna av honom. Erik ska springa ett 400 meters lopp. Erik har Downs syndrom. Han är otroligt laddad för den här tävlingen. Han har lite svårt ibland med fokus. När hans namn ropas upp på startlinjen där så hoppar han upp och ner och är helt överlycklig. Men när startskottet går så är det något annat som har fått hans uppmärksamhet. Och när alla andra springer iväg så står han kvar och tänker på något annat. Och alla står uppe på läktaren och ropar: kom igen Erik, spring, spring! Det har börjat! Så här. Och till sist så kommer han iväg och så får han fart och så springer han sitt 400 meters varv. Och så går han i mål hjälplöst sist. Och efter det här varvet när han har kommit i mål så gör han som han har sett på TV. Han springer ett ärevarv och han gör segertecken mot publiken och han viftar med någon flagga. Och någon vän av ordning går fram till honom och upplyser honom om att Erik, du vann inte. Du kom sist. Varpå han lugnt svarar: jag vann på bana 5. Är ni med? Man fullbordar sitt lopp. Inte alla andras. Det är ingen tävling. Men jag har ansvar för bana 5. Arkippos, fullfölj din tjänst. Du har börjat bra. Men det avgörs på hur man slutar. Det avgörs på att jag gick i mål. Löp ditt lopp. Fullborda ditt lopp. Ta upp den tappade frimodigheten. Eller vad det nu är som har hänt. Någon kanske har sagt något dumt. Någon kanske har recenserat din insats och du tänker, nej men jag skiter i det här. Det är inte värt det. Ta upp den igen. Fullfölj ditt lopp. Gör något med det Gud har lagt i dina händer. Ta det på allvar. Han tar ditt liv på djupaste allvar. Inte som i bister, men som i noga. Ta ansvar för bana 5. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus, vi tackar dig för att du anförtror oss med så mycket. Att du låter människan vara så delaktig i världens öde. Att du lägger så mycket i våra händer. Du är världens herre. Det är du som styr. Det är du som ska knyta ihop livet och tillvaron och historien. Men det är ändå så. Du har lagt saker i våra händer och vi ber, hjälp oss med uthålligheten. Hjälp oss med fullföljandet. Vi ber att vi ska kunna stämma in i orden: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp och jag har bevarat tron. Kom med din helige ande. Fyll på i våra liv så att det blir möjligt. Amen.